Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast. Det här är Niklas Gide. Vi är tillbaka. Vi ska nörda ner oss med hockeydetaljer, för det händer väldigt mycket i elitserien, i hockeyallsvenskan, i hockeyvärlden i övrigt. Och jag sitter här med två stycken personer som kan väldigt mycket hockey, experter på Viasat Hockey. Harald Lyckne, tjena Harald.
Hallå där.
Hur är det med händerna efter allt snickrande hemma?
Det är mycket bra faktiskt. Nu suger jag på hockey.
Jag såg en bild på dig på Twitter där. Det ser ut som du sliter hårt där.
Jag har slitit väldigt hårt ett tag, måste vara riktigt ärlig. Men det blir bra.
Tur att golfsäsongen är över, så du hinner göra lite andra grejer.
Exakt.
Du är en annan som gillar golf också, men han gillar hockey betydligt mer. Håkan Södergren. Hur mår du, Håkan?
Ja, jag kan inte klaga. Solen skiner på mig ibland i alla fall. Så att, jag tycker jag har det rätt bra.
Du ser faktiskt rätt solbränd ut.
Asch! Det är den här motljuset mot alla helljus som man möter på E4 och väg upp till Troja Ljungby.
Berätta lite om din reserutt. Vi sitter just nu i Ljungby då. Vi ska göra Kronobergsderbyt, Länsderbyt i Troja Ljungby, Tingsryd. Hur ser din dag ut när du tar dig till en sån här match?
Hör du, om jag börjar då ända från början, så vaknar man ju som sagt och så går man ut med hunden. Det är det första, det är hedersuppdraget jag har fått. Och sen så sätter man sig vid datorn, käkar frukost. Och går igenom då allting som har hänt. Det var omgång i elitserien igår, i norska ligan då för mig också. Och de matcher som har varit i allsvenskan självklart, så tittar man igenom det. Och sen helt plötsligt så visar det sig att då ska man vara på Gardermoen klockan 11. För sen går flyget, ja, från Oslo till, i det här fallet, Köpenhamn idag. Och träffar man lite folk på flyget jämt som alltid. Jag träffade Max från TV4 till exempel, som har varit uppe och gjort reportage och på norska skidåkare på Gardermoen. Och sen så hämtar jag ut en bil när jag kommer fram till Köpenhamn. Och så kör jag hit upp. Och under tiden då så pepplas man med telefonsamtal och massor med info från redaktionen där. Det vill säga dig, Gido och Brav. Och sen är jag här helt plötsligt då. Klockan 4.
Och ska du hockey?
Ja, det blir hockey.
Du skulle vara här klockan 3, men du kom klockan 4. Men du är Södringen. Det har du tillåtit sig att göra. Men vi måste ju komma in på det naturligtvis. Den stora nyheten för dagen då. Kommer vara ett par dagar framåt. Kalle Berglund avgick som Djurgårdstränare. Harald, du gjorde ju Kalles sista match då. Det var ju i onsdags, va?
Det var i onsdags i Karlskoga.
Var du som stack kniven i ryggen på honom? Alltså.
Nej, det tror jag inte. Det var nog Karlskoga-spelarna mer som... Ja, de spelade riktigt bra och Djurgården hade väl inte studsarna med sig direkt. Men det har inte ett lag i motgång. Medan Karlskoga har ett enormt flyt nu och många på som de brukar göra. Och sett över 60 minuter så var det ju faktiskt det bättre laget.
Du måste ha hört mycket korridorerna.
Ja, inte just om det, utan det har ju surrats friskt i hela hockey-Sverige i en månad, i en halv månads tid, om Kalles jobb hit och dit och mycket i media. Men de hade faktiskt gjort om i båset under uppehållet. Så jag snackade länge med Tony Sabel innan matchen och till början med coachade ju Kalle allting. Men nu hade de gjort om det så att Tony coachade backarna och boxplay. Medan Kalle då fokuserar mer på forwards och powerplay. Medan Mats Bäcklin då var mer än huvudansvarig för träningarna. Det var väl så de hade lagt om det under det här uppehållet som var.
Jag fick känslan när man såg intervjun på Viasat Hockey direkt efter matchen. Och intervjuade ju Tobias Karlsson, vår kommentator, Kalle där. Och han var väldigt, det var lite annorlunda Kalle då. Han var väldigt sådär uppe, det var mycket adrenalin. Det var direkt efter slutsignalen. Men då attackerade han ju domarna lite också. Men jag tyckte man såg någonting i Kalles ögon, något som inte jag sett innan. Det var inte tårar, men det var ändå glansigt. Det var precis som att, ja, det är över nu. på något
sätt. Jag tänkte själv, man har haft uppehåll då på 10 dagar när det var Karjala. Man försöker samla ihop laget, träna bra och så ska man börja starta. Så får man stryk mot Västerås och så får man stryk mot Karlskoga. Alltså det är ju en kalldörr som heter duga i det läget de är. Så det är klart att man är tagen av det och funderar, vad håller vi på med egentligen?
Ja, så alltså tycker jag, alltså om du tittar då, kronologisk ordning från när Kalle klev på ända innan kvalserien, alltså i våras, så har det egentligen inte taggat i någonstans, utan har hela tiden varit brandkårsutryckningar i vilken funktion han än haft, va? Om det är tränare eller sportchef eller vad en funktionen är. Så att jag tror helt enkelt att krafterna börjar sina och alla motgångar tar sitt pris, va? Och är det någonting som man kan säga att det är bra, det är ju det att Challe inser att som ensam ledare eller att ta på sig för mycket ansvar, det håller inte i den här branschen. Det här är någonting där du måste dela saker i medgång, i motgång. Du måste få andra att bidra mycket mer än vad de har gjort. Och sen får man inte ta hela hundhuvudet själv, va? För att Challe lirar trots allt inte. Han ska samla styrkorna och få ut det bästa av dem. Och när man inte får till det, då är uppförsbacken oftast för brant. Va? Och så jag tror att för hans egen skull, och kanske på samma sätt Djurgårdens bästa också, så var det något smart val att dra sig tillbaka nu.
Men du måste ju veta om lite också vad som händer. Du lever.
Nej, inte så mycket faktiskt. I och med att, alltså när jag sitter i den här positionen som jag gör nu med det här uppdraget på ett Viasat, va, så blir det ändå så att dels så lite självransakan, så blandar man sig inte i på det sättet man gör. Men sen är jag också, så blir man ju exkluderad för lite nyheter och sånt där. Va?
Mm.
Men samtidigt, jag känner ju mycket folk runt i systemen och jag hör ju mycket prat. Va? Och alltså Challe är inte ensam om att jobba i uppförsbacke i Djurgårdssystemet. Det är väl ett par andra personer där som inte heller är så framgångsrika i sina uppdrag.
Jag tänker på?
Nej, det sitter ju en styrelse där, det sitter en sportkommitté, det sitter spelare framförallt inne i omklädningsrummet som egentligen inte presterar i närheten av vad man ska göra. Så att det är många olika saker som jag uttrycker mig inte har taggat i varandra. Va? Du ser ingen harmoni i den där gruppen och utvidgar gruppen från laget, eller du kan ju börja vända från powerplay till boxplay till laget, till materialförvaltare, styrelse, kansli. Alltså alla de måste ju egentligen gå lite i ett tåg för att det ska funka, och det gör inte Djurgården för närvarande.
Ja, för man blir lite sådär och fundersam också. Det var bara ett par veckor sedan man sa att Challe skulle inte koncentrera sig så mycket på sportchefsrollen utan mer fokusera på tränarrollen. Sen gick det 2 matcher och sen kommer det här beskedet. Naturligtvis har de vunnit 2 matcher så har de kört vidare. Men det känns lite som konstgjord andning. Det hade varit kanske bättre att Challe hade klivit av innan uppehållet, så gett uppehållet till Sabel nu då som tar över för att han ska sätta sin prägel på det. Eller?
Alltså du kan ju alltid skriva om sanningen efteråt, för att du ser ju lite resultaten av vad de felaktiga dragen har varit. Va? Men sen finns det alltid vissa saker. Alltså, det finns ju personlig stolthet som känner att han vill gärna göra det här. Han vill dra igång det. Han vill bli så att säga uppskriven som den som tog tillbaks Djurgården. Och ingen tränare, det kan ju Harald kanske instämma med sen, alltså, vill ju kliva av sitt jobb. För att man tror hela tiden att bakom nästa krön, bakom nästa hörn, där skiner solen och där kommer allting att funka igen. Va? Så att man lever hela tiden i en förhoppning att man gör rätta sakerna och att det kommer få ett resultat. Det gäller bara att vara uthållig nog. Men som sagt, någonstans drar, om inte du själv, så drar någon annan i dragkedjan, va? Och så är du borta.
Ja, men så är det. Och jag tror det hela började redan när Gjellefelt hoppade av då, eller fick gå, hur det nu var, som sportchef. Och Challe skulle ta bägge två. Alltså att vara tränare idag, det kräver så oerhört mycket. Så att Challe hade ju fullt på hela sommaren och fixat ett lag. Så när första isträningen var, redan då var ju Challe ganska trött. Och då ska man ju vara riktigt på tå, för sen har du 8 månader där du ska entusiasmera spelarna varje gång. Och just det som Håkan är inne på, det kuggar inte i. Va? Varför presterar inte spelarna? Och då krävs det ju mycket jobb med individuella samtal, få harmoni i gruppen, få det att liksom fungera. Och det känns väl lite som Challe inte haft tid till alltihopa det här, för då är han sportchef och har andra uppdrag också. Så att idag på den här nivån så funkar det inte bara båda och. Alltså. Det tar en sån enorm tid att ha hand om ett lag, och speciellt när det inte går bra. Då måste man verkligen prata med spelarna enskilt i grupp och så vidare.
Och sen tror jag att det är mycket, mycket tuffare också när man kommer som tränare till ett av de här lagen, de här stora lagen. Det är ju inte bara media som sätter igång den här hetsjakten över Challe. Det är ju, det kommer ju så mycket mer till det också. Ja. Det är fans som bryr sig. Du ska träffa dem och allting runt omkring. Tränar ett annat lag som kanske inte har den backningen av sina fans. Då har du bara media och det kanske du kan skita i till slut ändå på något sätt.
Ja. Jo, men det, alltså, det är ändå en... Det är ju en del av tjusningen. Alltså, varför vill alla spela i New York Rangers, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs? Jo, för att det är de största klubbarna.
Ja.
Det är där de största framgångarna kommer. Det är där de största hjältarna byggs. Va? Och det kommer ju av det. Du kan gärna vara bäst i Småland. Alltså, men det är egentligen samma tillfredsställelse som att komma i de här stora klubbarna. Så det är självklart. Alltså, med möjligheter till framgång så ger det också större ansvar. Vilket ger en större... arbetsbörda och ett större behov av kunskap, erfarenhet. Och det är ju sällan de stora klubbarna, om vi får räkna Djurgården dit, vilket jag gör i alla fall. Det är sällan en tränare under 30-40 med 10-20 års erfarenhet orkar dra de här klubbarna i hamn. Beroende på att apparaten runt laget är så stor. Och tar sån tid att lära sig, och framförallt tar sån tid att lära sig att säga nej och gå sin egen väg på. Så att den erfarenheten kanske Challe har underskattat på något fest. I och med att han kan systemet. För han kommer därifrån som spelare. Men att komma från spelarnivå och komma från ledarnivå. Det är två helt skilda vägar in i dröm. Och det är helt två skilda verkligheter som man möter där. Så att det kan vara möjligtvis så att man har trott att det här systemet klarar jag av att handskas med. Men det har dykt upp mycket nytt som inte man har... haft erfarenheter från andra hållet.
Men det måste du också stött på när du kom till Linköping också. Som är en stor hockeyklubb nu med många engagerade fans. Det finns ju i alla klubbar naturligtvis engagerade fans då. Men alltså fans som kanske vill komma lite närmare klubben än övriga fans ute i Sverige.
Det hade jag inga problem med Linköping. Utan det var ju mer allt att vinna på något sätt. Men Håkan är inne på rätt spår. Stora klubbar, alltså Djurgården är ju den största klubben, mästarna. Och det är en jäkla skillnad att vara tränare i Djurgården, Stockholm som staden. Kanske Tingsryd som vi ser här idag. Men jag är ju inne på att de förbereder sig inte på rätt sätt för det här. Alltså jag undrar om de har den här starke mannen som liksom tar ut färdriktningen och så åker vi den vägen och så kör vi den. Det verkar som de har stickspår hela tiden.
I spelet då, tänker du på?
Ja, i hela förberedelsemanicken då. Jag menar, jag har varit inne på det förut, spela European Trophy. Det är ju lite mysigt att åka till Gävle, jättefin hall eller de här stora klubbarna. Men det är inte det spelet de skulle möta i Allsvenskan, utan det är ett helt annat spel. Så ja, ibland tycker jag de ser ut som ungefär som de gjorde i kvalserien. Helt chockade. Vad händer? Utan här gäller det att inse hur spelet är. Och för deras del hitta ett spel som är vinstgivande i det här serien.
Tommy Åström sa en intressant grej som är programledare på C-more. Värsta konkurrenten. Men han satt i Aftonbladets sändning där på Sportbladet. Och diskuterade lite om Djurgården. Då. Det här att de lever kvar lite i kvalseriesyndromet. Att de känns pressade och stressade.
Ja, ja.
Att varenda match blir en sån grej med kniven mot strupen. Mm. Att de måste släppa det. Och, även fast man säger att det är 30 matcher kvar nu. Så måste spelarna också komma in i det att... hitta ett lugn. Och det ser man ju på alla misstag. Det är väldigt många misstag som de gör. Alltså individuella misstag.
Största vinnarna i det här är Leksand egentligen.
Ja.
För de har haft pressen på sig för laget alla vill slå. Det har Djurgården blivit nu. Mm. Så jag menar, det ser man ju på alla matcher. Så tycker Karlskoga eller Tingsryd eller Asplund. Så det är den roligaste matchen på året när Djurgården kommer. Och de skrattar hela vägen. Medan djurgårdarna ser ut tyngda. Vi får inte förlora. Alltså de är pressade. Medan de andra tycker det är jättekul. Ja.
Men deras nya vapen nu i Djurgården, det blir en vass sabel då som kommer vara... Ja, det var roligare. Tony sabel. Och då undrar jag...
Den var svår att värja sig
från. Ah, kul. Men då, om vi släpper Göteborgshumor lite och kommer in på sabel.
Ja.
Han kom in i fjol efter Hardy. Och hamnade mitt i infernot då också. Nu är han i samma position igen. Jag har fått väldigt bra bild av Tony, tycker jag, när man träffar honom. Så han verkar kunna grymt mycket hockey.
Han är...
Men allt runt omkring, är det rätt?
Ja, men alltså Tony är faktiskt rätt välutbildad tränare. Har haft juniorlager, känner många spelarna tidigare. Har varit i Djurgårdssystemet ursäkta att jag inte kan det på fingrarna, men 5-6 år minst i alla fall, va? Så att han har ju gått graderna, som man säger, och kan det mesta där, va? Så att det är väl inte mer än rätt att man får att han får den chansen. Sen ska man inte glömma att han har fortfarande Bäcklin med sig, som också är en väldigt bra hockey, en utbildare av unga spelare, vilket behövs, va? Challe ska väl kunna med en eventuellt ny roll som sportchef på något vänster ha en större möjlighet kanske att bidra då genom ett lugn och ett planeringssätt framåt med hur man ska resa, spela utan att stressa vidare, va? Man kan alltså fördela han så här. Sen har man ju faktiskt också den kanske största resursen i bakhanden, och det är Hasse Särkjärvi, va? Som har varit i alla situationer, ja, som finns i J-laget och som är en resurs, va? Som är en trots att han är född i Kiruna så är han en jättedjurgårdare, va?
Kommer så han ta att, i valaget?
Jag tvivlar på att man gör den rokaden igen, för då man halshugger så många människor på en gång då, va? Alltså Challe halshugger sig själv, han halshugger Sabel, han demonterar Bäcklin lite, va? Om säcken ska upp där. Men resursmässigt så är ju säcken en enorm tillgång. Han har också varit i precis samma situation i andra klubbar, i andra lag, med Djurgården dessutom, va? Så att det finns alltid kraft. Men vi på något vänster gör som vi största, som de flesta har gjort, tycker jag här. Vi glömmer spelarna. Det är, alltså,
vi har pratat om det här på podcasten, ja, också, att varför blir det alltså det? Och det kan, sportchefen går, ja, ofta fri också, ja, eller hur?
Jo, men det är ett sätt att kollektivt ta ett hundhuvud för att få avlasta spelarna, va? Men alltså Fredrik Bremberg, vad har han gjort den här säsongen? Fimpen Eklund, trevlig kille, skitbra omklädningsrummet, men han är där för att producera på banan. Vi har Picard som till och med nu har börjat tappa lite i målet, va, som var en av nycklarna för att vara där. Vi har väl ingen back egentligen av de här stora
Timmy
nya
ungarna. Timmy Pettersson hade man ju förväntat sig. Precis. Mycket, mycket mer.
Så att det är över jämnt skägg över dåliga prestationer av spelarna. Den enda egentligen som håller en någorlunda nivå i mina ögon, det är Ottosson, Kristoffer. Och han har gjort det i samma position i 15 år i Djurgården. Och det är inte meningen att han som 37-38 år ska vara första centret lag som har ambitioner att gå upp i elitserien. Så det är ett underkännande av egentligen alla utmanare till Kristoffer.
Men då tycker jag lite också, man tar alltid upp, jag håller med dig också, man ska ju kunna förvänta mer mot de här äldre också. Men då tar man alltid upp de här äldre, titta i alla andra lag, Hockeyallsvenskan, och det är unga spelare.
Ja.
Man tar Leksand,
ja,
levererar, ska man inte ställa högre krav på Djurgårdens unga spelare också som har väldigt många talanger? Och Ljung som kom från Västerås, det är också en spelare som redan ska kunna leverera direkt, ja?
Ja, men jag tror de här killarna som kommer utifrån, det är inte lätt att komma till storstan, och speciellt en klubb som Djurgården alltså, och i det läget de är. Du har Ljung, du har Lidström, du har Sörensen och många sådana här, alltså det är jättehäftigt när de ringer och får spela Djurgården, det är stort. Men sen är det ett jäkla tryck att spela där, och det ska du kunna hantera som spelare, och det menar jag på måste de ha hjälp av de här Djurgårdsikonerna då, alltså Mölvestad, Fimpen, du har Linkan, du har Ottosson och så vidare. Det är de som ska liksom visa vägen och avlasta trycket från dem. Men nu har det ju inte blivit så riktigt. Och det är en jobbig situation de är i, och det krävs mycket för att komma ur den nu.
Det är lätt att fly istället för att stanna och strida, va? Det är lätt att gömma sig bakom några. Det är lätt att gömma sig bakom andra gamla spelare. Det är lätt att gömma sig efter tränare som får sparken och liknande, va? För att det på något vänster så... Ja, då var det inte mitt fel alltså, är tanken många gånger. Men jag tror att glömmer man inte det, eller glömmer man sin egen insats och sitt eget bidrag, så att säga, till det där, va? Då är man jäkligt illa ute i Djurgården, för att trots allt alltså, det är ingen tränare som gör mål i den här serien eller räddar någon puck heller för den delen. Så att det är bara spelarna som det är upp till nu, tycker jag.
Vad händer med Challes coachkarriär nu, tror du, efter det här?
Nej, det är jättesvårt att säga om, men det är klart att det är en liten knäck när det blir så här. Men det är många tränare som har gått genom åren och ändå får nya jobb. Ändå uppfattar väl jag det idag som det finns mycket mer tränare än vad det finns jobb. Så att det är tufft på marknaden, och jag vet inte, det får väl framtiden utvisa.
Ni är kanske lite oroliga, ni är expert, att han är på väg tillbaka till Viasat.
Jag tänkte, vad kan han lära oss som inte vi kan då?
Ja, men det så stänger vi väl i alla fall
Djurgårdsfokuset
då. Vi måste väl också ge lite beröm till Mr. Maddock som hela tiden på Twitter var inne på det här med att Djurgården ska göra någonting, förändring i ledartrojkan. Han envisades och han envisades på Twitter om det här, och han fick ju rätt där, Johan Svensson i Malmö.
Det är bra det.
Kan han veta?
Ja, jag tänkte säga det. Jag är gammal i Djurgårdsgården, och jag måste säga att sånt gör mig oerhört besviken, att något sånt kommer ut utanför omklädningsrummet. För att på den tiden, på den gamla goda tiden, Harald, när vi slog er med 13-0 eller vad det var. Varför får fram det?
Ja, men nu vill jag ha fram det. Vem vann SM det året? Vem vann SM det året?
Alltså, ett av de får jag.
Säg Harald, nej, men alltså, snus.
Men alltså, det som... På min gamla, på den gamla goda tiden så kom jävla mig inte ett ord ut ur omklädningsrummet. Det kom inte ett ord ut ur styrelserummet som var till nackdel för Djurgården och som inte var avklarat innan alla eventuella dispositioner av olika beslut var tagna, så att säga. Så att det gör mig så förbannad när jag hör att folk läcker såna här saker. Och det är inte bara för Djurgårdens skull, utan det är från alla klubbar. För att är det en så liten sluten miljö som lever ihop 8 månader om året, då ska man kunna lita på varandra, att man ska få hjälp till att bli livräddad om det behövs. Och inte ha någon som sticker den i ryggen inifrån. Så att sånt där gör mig förbannad när det gäller idrätt.
Kul att se dig förbannad, Håkan. Men det fanns Twitter på din tid. Jag var tvungen att ta
det. Fanns inte mobiltelefoner.
Det var lite roligt den här debatten också. Breitholtz, Djurgårds supporterna som sitter där och kollar varenda match då. Han var ju ute i Aftonbladet här lite också om det här med Berglund, där matchen. Berglund gjorde en ordentlig tackling på Ljung, var det väl i den här matchen? Djurgården mot
Västerås. Precis, ja.
Och sen var det någonting med Berglund, fick en smäll och började blöda. Och Breitholtz hade ju hört från några källor där att Berglund hade bitit sig i läppen. Så att det blev blod, så blev det en 2+2. Då skrev Berglund på Twitter sen att det skärpte i Breitholtz.
Det är precis. Jag tror att den sinnesnärvaron har nog ingen hockeyspelare, att det biter sig läppen för att få 2 minuter extra utvisning. Inte. Det är, vi kan nog dra ett streck under att sånt förekommer inte.
Man kan ju också diskutera regeln, alltså, som jag tycker är helt crazy. Man kan slå av en arm nästan, få en 2 minuter. Men så fort det är lite blod, då är det 2+2. Det kan vara förödande. Jag har varit med om matchen, man lett 3-5 minuter kvar. Tycker det är lugnt, va? Får en utvisning, 2+2.
Ja.
Gör mål första tvåan. Ja. Fan, det är ju match igen, va? På en skitgrej eller olyckshändelse. Så att den regeln tycker jag de måste se över.
En av de största...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Första orsaken till blodvite i ansikten nu för tiden, det är ju ofta att visiret som många har slår ner på läpp eller näsa eller sånt där, va? Och då kan man ju ändå mera liksom börja dra på dötan på det då. Alltså, är det egentligen en grund för att få en 2 minuters extra utvisning? Nej, så det där är lite, det är också håller jag med. Det är någonting måste
ändras. Så är det grejen att det är obligatoriskt på alla spelare födda efter 65.
Jo.
Så alla har visir.
Jo, jag vet.
Inte några. Nej, men alla precis. Har visir.
Men några börjar blöda beroende på visiret, det är det jag menar.
Men det är på tal om blod, så måste vi ju utnämna till veckans blodhjälter. Och det är ju Johan Alsén i Mora. Det blir nästan lite komiskt. Alltså, vi minns första derbyt i Leksand, Mora, när Jakob De La Grosse knocka med tackling. Johan Alsén, som hans näsa såg inte snygg ut och det blödde ju hur mycket som helst. 2-2 stod det då. Han kom av, vi intervjuade honom efter matchen, han är jätteglad, Mora har vunnit. Nu står det 2-2 i Mora. Han får en puck bara upp rakt på läppen. Och då blir det hur mycket som helst. In och sy, står 2-2 och man vinner igen, Mora, och vi intervjuar honom. Han sa det till mig innan vi satt och väntade på att komma ut i sändning där. Nej, ska ni verkligen köra intervjun igen? Jag blir bara det här, han kallas tydligen för Kapten Blod där uppe nu i Mora då. Alltså, han får slita ordentligt.
Den första intervjun, det är en av de snyggaste bilder vi har satt och haft någonsin. Han har 2 korvar i näsan, alltså. Den är ju klassisk.
Jag var lite besviken nu, det var lite för lite blod.
Ja, det var för lite, men det var skillnad på proppar också. Den så första var ju riktigt, riktigt rejäl. Alltså att han reste sig och spelade, det var ju otroligt egentligen.
Ni har ju varit inne på lite gamla tider nu då. Och jag har ju funderat lite kring Bengt-Åke Gustafsson. Han blev ju hyllad i Nobelhallen. De hissade upp hans tröja.
Okay.
Ja, det är skitkul och det var en väl värdig. Och du var ju där, Harald. Men vad hade Bengt-Åke på sig?
Jag funderar länge, men
Nej.
Jag är ganska säker på att det var kavajen från
VM
87.
Var det rutiga? Ja, var det rutiga?
Jag vågade inte skriva något för jag tänkte att det kanske inte är så här.
Ja, men den är, alltså, den är klassisk, den kavajen. För den kan vi tala om. För dels har han hängt på diverse ställen i Sveriges krogvärld väldigt mycket. Men dessutom, så, när vi, till och med när vi fick den inför avresan till VM, så sa vi att vi får verkligen inte hoppas att vi måste visa upp den här kavajen.
Så blir ni mästare i kavaj också.
Den kavajen, den har levt ända sedan 87, va? Och jag tror att alla som var med, vi har en hängande kvar någonstans. Inte för att nostalgi, men för att den var så jävla icke-moderiktig, om man säger så.
Redan då?
Ja, den såg för jävligt.
Det var något restlag, de hade kommit upp på den tiden.
Så man såg honom i intervju sen, då stod han med en vit skjorta, då hade han någon svart, snygg
jävla. Han
hade
överrakt på sig,
ja. Ja, men den där, det är alltså, det är också, det är en sån här intern historia alltså. Men den kavajen som vi, ja, fy fan, jag skrattade åt den, vi som var med alltså. Och vi har sett den på folk i ledare och i förbundsstyrelsen sådär, som har använt den i vanliga sammanhang. Och vi har skrattat alltså. Det för den.
Sen är du ute i kavaj, brukar få med en gitarr till också, va?
Ja, exakt. Och jag har för mig, och det kan vara en dålig dröm, mardröm, sådär. Men jag tycker att jag har sett Thorleif spela i den.
Nej. Ja, ni vann guld. Den mest klassiska hockeykavajen som finns ju. Du, en annan klassisk sak här på våran Viasat Hockeys podcast, det är ju listan som jag tar fram med de hetaste spelarna. Jag tänkte att vi skulle dra den, så kör vi lite kommentarer om någon av dem här. På tredje plats, Daniel Hermansson, Almtuna. Almtuna börjar vinna lite mer, och Hermansson är alltid i fokus. Han passar, han gör målen. Det känns som att offensiven äger han i Almtuna.
Ja, framförallt, han har ju varit skadad en del i år, va, och kommit tillbaka. Men han verkar vara sån där som, alltså, får han vara skadad, träna lite, så är han fresh när han kommer tillbaka. Så då orkar han göra bra matcher ifrån, för sig.
Mm.
Och han gjorde väl hattrick, va? Först, andra matchen han var tillbaka.
Ja, var det kan vara något sånt. Ja. Åtta mål totalt, ja.
Så att han har väl lite ansvar att ta nu, för Almtuna sliter ju lite de också. Så att, ja, det är en kille som måste stiga fram lite.
Och de tävlar mycket med Asplöven då, och där har ju Asplöven gått väldigt bra på slutet nu med 3 segrar, va, på raken. De har ju lyft över strecket där nere, och det är ju mycket tack vare Truchno som leder laget nu. När Conny stack, så känns det som att han...
Det lossnar.
Ja, men på något sätt. De spelar ihop
det. De har fått in Knälsen också. Ja. De har lånat in, inte Högström, som backen som har kommit hit också.
Ja,
de har gjort stora förändringar, men... De växer väl in i den här serien, känns det väl som. Och det är ju ett lag som har allt att vinna. Så att, det känns kul tycker jag att de är med i tabellen igen.
Tycker jag också.
Just den här Knälsen som du har haft, som jag har sett i Norge innan dessa, kom in. Han satt ju också 3 andra matchen hemma, avgjorde och har varit poänggörare varenda match. Alltså, de har ju plockat poäng hela tiden. Så de är ju liksom en positiv utvecklingskurva. De andra är ju nedåtgående spiral, många av dem.
Uppåtgående spiral måste man ju säga om första platsen på den här listan. Och jag är glad att säga hans namn, Mattias Persson. Så vi har snackat så mycket negativt om Malmö, och framförallt Persson då, som har haft, han gjorde ju mängder med poäng här i Troja. Han gjorde 53 poäng. Upp till Luleå var helt okej ändå i elitserien. Det var väl ingen succé då. Men så ner till Malmö, du ska vara den nya Linus Klasen.
Ja, precis.
Och det går åt helvete rent ut sagt i början. Och han var så frustrerad, han slog i klubban i båset. Och Mats Lust satt ju som en terapeut där med Persson i båset. Nu har det lossnat och 15 poäng, och det bara rasslar in poäng för Malmö och för Persson.
Han fick en hjärnskakning där också, så han fick stå över. Jag tror vi intervjuade den matchen, men vi var ju nere och gjorde Malmö-Djurgården. Och man trodde det var en ny spelare de hade fått när vi såg Persson. Han var ju som man trodde han skulle vara från start alltså. Han var ju dominerande på plan tillsammans med Rensfeldt och riktigt, riktigt bra.
Ja.
Så att det ser man vad ett mål och självförtroende betyder i det här alltså. Det är konstigt det där, men det kan skilja så oerhört mycket när man, det flyter på och när man jobbar i motgång då, som typ Djurgården som vi varit inne på tidigare, när allt studsar emot och du tar fel beslut och du tänker inte klart, du fokuserar på fel saker och så här, och så tänker du inte alls. Nej, och så bara flyter det på, va?
Ja, jag önskar med på listan, och det har varit väldigt många bra matcher nu. Vi har visat mängder med matcher den här veckan. Ni hade ju bra match Karlskoga Djurgården, vi hade en grym match Örebro-Mora igår också.
Mora-Leksand. Det har ju varit jämnt in i det sista. Det var ju helt sanslöst. Ja. Det är ju klart 3-2. Och sen svänger det runt. Och där ser man vad kul det är det här. Alltså. Allt kan hända.
Och det är en het serie. Förlåt då att vi snackar med hockeyallsvenskan. Men det är det vi fokuserar på. Vi har satt hockey just nu. Men det är mycket snack om elitserien också. Och i media just nu. Om publikkrisen. Det var ju otroligt lite folk i Karlstad. Det var väl den sämsta publiksiffran de hade haft.
Ja. 4-7 bara.
Mot Växjö, va?
Ja, 4-7.
Luleå. gå upp i toppen sen ja. Lite sen ändå kom ingen publik
dit. Nej, det är nästan mer förvånande, för det är ju ett lag i positiv utveckling. Karlstad kan man ju påstå att de är lite mätta. De som sagt mitt i den här gråa november kanske då vet att de ska bli slutspel och allting. De är vana med en helt annan rytm på det här, va. Så de kan ju vara lite ursäktade, men två sådana lag som Skellefteå, de håller ju klart. Men Luleå till exempel, att de inte har folk, va? Det tycker jag är lite förvånande. Mycket förvånande.
Det beror ju på hur de spelar. Alltså spelet typ är ju för tråkigt om man ska vara riktigt ärlig. Och vad beror det på? Jo, enligt min uppfattning så de här talangerna som kommer fram, de blir ju NHL-spelare för tidigt. Mm. Och de spelar AHL nu när det är lockout. De här gamla, lite äldre spelarna som ändå har klass, är tekniker och sånt där, de spelar ju KHL. Så det är liksom massan som är kvar. Förut fick vi de bästa finnarna till elitserien. De spelar KHL nu. Fick kanske bra tjecker, bra slovaker. De spelar KHL nu. Så klassen har ju ärligt talat blivit sämre.
Det var precis som Garpenlöv skrev sin krönika i Sportbladet också.
Ja. Mm. Ja, men så är det ju. Jag menar 0-0. Luleå och Linköping avgörs i sadden. Det händer för lite. Det är för få artister, för att vara ärlig, som förgyller publiken som du går dit och tittar på.
Ja.
Det
vad ska man göra? För när Hockeysvenskan kommer, nu är det ju inte de mängderna som kommer, i och med att arenorna är inte så stora som de är i elitserien då. Men hur ska man göra då? Jag menar, som Luleå då, som går bra. Rönnqvist är naturligtvis nöjd som coach då, när man ligger uppe i toppen. Jo, så för samtidigt kommer inte publiken, för man spelar för tråkigt.
Jag hörde en intervju med Joel Lundqvist. Han var jätteglad när de vann sist. Ja. Och jag skiter i hur vi spelar. Ja. Vi måste få poäng, säger han.
Ja.
Och det är klart, det är poängen som är noga.
Men ja, men det är spelarens jobb. Spelarens jobb är ju att vinna.
Det är ju det.
Ja.
Men du har ett ansvar också att bjuda publiken på någonting, på något sätt, känner jag. För jag menar, de måste ju locka dit folk. Mm. Och de kommer ju dit för att titta på en rolig hockey.
Ja, och då kommer ju snacket om att utöka elitserien till 14 lag. Att man ska sno några lag från oss i Hockeyallsvenskan.
Ja. Ja, men det...
jag förstår inte riktigt. Jag fattar inte den tanken. Vad är det? Nej, men det är... Alltså, det... mer folk om det blir fler lag i elitserien?
Jo, men det där är... Du lyssnar på olika källor, va? Alltså, de som säger så ofta, det är ju de som då... Dels... De stora, de klubbarnas supportrar som gärna vill vara uppe och spela i elitserien, för att spela med eventuella SM-guld och liknande saker. Va? Nummer två är det gärna de, vad ska vi kalla dem, utmanarna av hockeyligans lilla monopol därför i serien, och att de stänger och allting. Va? Som på något vänster vill sticka in en kil, få in lite diskussion, få höra när olika grupperingar då förklarar sitt ställningstagande och allting sånt där. Så det är också en så att säga källa till det här. Och sen är det väl då alltid, ska vi kalla dem, den gamla skolan. De som menar på att det ska inte vara så stort steg upp, utan det måste vara ett enklare sätt, alltså direkt kvalificering av de som vinner en serie till nästa års spel. Nu är det så många vattentäta skott mellan elitserien och lagen underifrån. Och det tror jag inte, alltså det är inte den gamla svenska skolan, återigen. Det är nästan som man är lite reaktionär här. Men så det finns alla som har en agenda och som nu använder det här läget när elitserien är lite skadeskjuten. Först och främst för att de tog ett så idiotiskt beslut att stänga ligan för NHL-spelare. För det har ju visat sig vara att rena rama Kalle Anka, va? Det är det de förlorar på först och främst. Men då passar alla andra på också och skjuta in sig från sina vinklar för att skapa en diskussion. Och det är, alltså, går du in och så frågar de här 12 klubbarna som är där: är ni villiga att släppa 10 miljoner till 4 andra lag som vi plockar upp?
Vad blir svaret då, tror
jag? De kommer ju bara liksom kasta ut det med ögonen först, eller öronen först genom dörren, va? För att det är så mycket pengar det handlar om som de är tvungna att lämna ifrån sig.
Men det är att de vill åt de lagen. Alltså, de vill åt Djurgården, de vill åt Leksand och Sjöbo också. Södertälje.
Ja, det är det det hänger på. Men nu är jag lite äldre än framförallt Gider. Jag spelar faktiskt SM-finalen.
Du är äldre än mig också, du vet det, va?
Men jag var faktiskt med när elitserien blev till. Mm. Alltså, det var ju så, det var 8 lag i norra gruppen och 8 lag i södra gruppen. Så slog man ihop det där 1974. Och så spelar man 30 matcher med de här 16 lagen. De 10 första blir elitserien hösten 75. Då startade elitserien.
Ah.
Och då körde man 10 lag x antal år. Det var inte många år. Så kom man på att fan, nu är det för tufft här. Så blev det 12 lag. Jag tror det var innan 80 i alla fall. Men sen har det varit så. Det har inte hänt någonting här.
Man har utökat antalet omgångar.
Ja, det har man gjort för att tjäna pengar, va. Och jag har hävdat för länge sedan, inte för att rädda mig själv, utan att det är dags för 14 eller fler lag. För det finns alltså orter, städer som har kapacitet för det. Men de är för rädda om de här pengarna på något sätt. Men jag tror att de måste hitta på något nytt. För det är för stereotypt allting.
Men du vill ha 14 lag?
Det har jag sagt i 15 år.
Ja, då är vi motståndare, då jag har väl.
Ja.
Hockarna.
Men jag är ju expert.
Det beror alldeles på, som sagt, vem eller vilken stol jag ska sitta på. Är det som för hockeyns utveckling i landet, så tror jag faktiskt att det här systemet vi har idag är rätt så bra. För ishockey är svindyrt att driva som klubb. Och avståndet mellan typ Troja, där vi sitter idag, och elitserien, det kommer aldrig att finnas en möjlighet för Troja att komma upp i den serien. Så att tar du bort 4 lag härifrån, så har Troja aldrig en möjlighet att utveckla sin sport på det sättet som de har om de är allsvenska nu med de 4 lagen. Så att det blir väldigt delat det här, tycker jag. För att du pratar bara elitens, vad ska man kalla det, målsättningar och syfte, va? Och du pratar inte egentligen utvecklingen av hockeyn generellt i landet. För att de lag som kommer upp i elitserien, där är det en sport, ja visst, men det är minst lika mycket business. Och det är det inte när du hamnar i Ljungby, Tingsryd och allting. Här kommer sporten först. Och den utvecklar ofta nästan mest spelare nu för tiden i de ligorna. Så att jag tycker att du kan gärna göra 2 avdelningar här nu och sprida ansvaret. Men elitserien som sådan är väldigt lite fostrande nu, tycker jag.
Nej, men då säger jag emot det. För tittar du på stället, Djurgården kan vi börja med. Ja, ja. De har kapacitet. Malmö har kapacitet.
Ja. Många lag har kapacitet.
Örebro är en storstad. Västerås är en storstad. Ja. Leksand är ju mycket tradition. Mm. Södertälje har vi. Alltså, ja, ja. 6 lag direkt som lätt skulle kunna ta de platserna.
Jo, men det är inte det jag säger, Harald.
Förstöra någonting.
Nej, på men alltså, de skulle gärna kunna ta. Men vad händer med de som är kvar här?
Ja, men det har vi sagt i alla år. De kommer att jobba i kapp, jobba upp. Och sen får man ju spela efter förutsättningarna.
Ja.
Men titta i fotbollssvenskan. Mjällby. Åtvidaberg, Degerfors poppar det i tid sånt där. Ljungskile, det är ju det som är grejen, tycker jag, med lagidrott.
Men jag tycker det blir utvattnat då. Men jag kan knappt räkna upp en spelare i Åtvidaberg. Man lever inte så nära de lagen. Det blir för många lag, man orkar inte engagera sig.
Nej, fotbollssvenskan kanske jag tycker har för många lag, om man ska vara riktigt ärlig då. Men hockeyn tycker jag ändå. Jag tror de skulle tjäna på att sprida ut det så att det blir fler inblandade och därmed intresset större. Plus att vi självklart måste ha 2 lag i Stockholm. Det är bara så.
Men får jag bara lägga in en brasklapp här? Alltså jag tycker man i många fall kan vända på diskussionen och ta det från andra hållet. 1. Alltså, vem spelar vi ishockey för? Jo, för publiken. TV-publiken och stadionpubliken. Va? Då är frågan om hur många matcher har stadionpubliken råd att gå på? Hur många matcher har man råd att sända i tv? Det där är ju 2 saker. För att tv-pengar är ett stort bidrag idag. Men också åskådarna på läktaren, de som skapar stämningen, är väldigt viktiga. Och det är det vi pratar om lite nu. För varför går publikantalet ner på elitseriearenorna? 2 saker. 1. Vi börjar få en lågkonjunktur i Sverige. Det är dyrt som 17. Det är oerhört mycket matcher. Det är inte på fasta speldagar. Så det finns så olika många moment som stör det med publik på läktarna. Så kan du göra kanske en marknadsundersökning där du säger att hur många gånger har du råd att på ishockey? 1 gång i veckan? 2 gånger i veckan? Hur mycket har du råd att betala? Så kan man se, vad finns det ett underlag för en serie att ha? Ska vi ha 14 lag som möter varandra 4 gånger? Eller ska vi ha...
Ja, då blir det 52 matcher. Exakt. Och då är det rättvist. Nu är det 55 gånger. Ja, och då är man ett lag hemma 3 gånger, ett lag borta 3 gånger. Det är inte rättvist.
Nej, så det är nästan viktigare att göra en marknadsundersökning. Vad vill publiken ha?
Och vi vill ju snacka NHL också, men det får vi inte riktigt göra, för de verkar inte hitta någon väg och komma överens. Garpenlöv twittrade ju om att han hade snackat med sina kontakter lite där borta också, att han trodde det skulle vara igång 15 december. Och det har ju hela tiden vi på Viasat också trott här, vissa av oss som lever nära NHL-världen då. Men just nu har man tagit ett uppehåll i förhandlingarna, och det är inget bra tecken.
Nej, men det där tror jag det är ett spel för galleriet också. Alltså, de här stora överkuckorna, Don Fehr och Gary Bettman, de kommer mötas vid 2 tillfällen, och till sist så är det de som skriver under själva avtalen. Men jag är helt övertygad om att det pågår mejl och det pågår telefon och det pågår möten mellan folk på olika nivåer. Så att när väl man löser småproblemen och de stora frågorna ska lösas och de här killarna ska visa sig på styva lina, då kommer det gå rätt fort. Och de har som sagt en 14-dagars intervall från när ett avtal kan skrivas till när man sätter igång. Så att det är fullt möjligt att 15 december är fortfarande ett riktmärke som man kan gå på, va? Jag hade trott faktiskt att man skulle vara igång redan nu med tanke på att just den här Road to Winter Classic har varit så otroligt viktig för NHL, men i år då, med tanke på att det skulle ha varit Toronto och Detroit som möts, va, så trodde jag att det skulle vara en prestigesak för Batman.
Men så länge njuter vi av NHL-spelarna i Hockeyallsvenskan, och Anse Kopitar, jag måste säga hans namn, han är ju fantastisk. Alltså, han gjorde 3 poäng när Mora vann mötet med Leksand, och ju passning igår. Hade han någon magisk också i mötet med
Örebro? Det är ju många, det tar Patrik Berglunds möte med Djurgården. Jag såg Marcus Johansson här mot Djurgården också. Det finns ju en anledning till att de spelar NHL, och jag tycker de visar det mer och mer i den här serien också. Du har Hagelin och vad heter han?
Reed
i Södertälje med flera. Och det kommer ju in fler också, så att för oss är det jättebra.
Ja, så är det. Vi har ju en tävling alltid på hashtag VH podcast och nu har ni snackat mycket gamla tider. Nu får ni improvisera lite här. Dra en tävling här som lyssnarna ute kan vara med på. Och du har nästan ett museum hemma. Du har sovit på museum en gång också. Men det tar vi någon annan gång.
Jag är så gammal så jag skulle bo på museum.
Du har ju säkert något pris till Katar. Någon gammal Djurgårdströja kanske? Eller en keps?
Om jag visste vad jag hade alla grejer. Så
men en fråga på den gamla tiden då?
Ja, men då ska jag ta en fråga som gör som kan göra Harald lite ledsen. Vi är alltid, Djurgården är alltid berömda för att vi har en gång skapat rubriken Expressen. Nytt riktnummer till Karlstad. Vi vann nämligen med Karlstad en gång. De gjorde 0 mål, vi gjorde väldigt många. Den som vet vilket årtal och hur många vi gjorde, den ska få en tröja av Harald.
Har du någon tröja, Harald? Det kan vara den du jobbar i.
Eller så får de en slipsa med, en Viasat slipsa mig.
Okej, så årtal och vad det blev i matchen. Ja. Och så skickar ni in det till VH podcast.
Harald får inte svara, för han har slips redan.
Men du måste ta, jag vet inte om alla tittar inte på sändningen i Karlskoga, men du berättade om att med tröjor man hissar upp i taket. Du hade fått in på ett annorlunda sätt.
Ja, det var ju faktiskt en väldigt rolig grej. Man har tid att ta den. Jag tränade för juniorlaget, vi var i Leksand. Och hade bråttom hem som var den, för att skulle hissa Håkan Loops tröja som första då. Och det hann vi till. Eller hann inte till tröjhissningen, men efterfesten då. På måndag har vi träning och Christian Berglund är en riktig spjuver. Så han åkte runt, vi åkte som man gör innan träningen.
Ja.
Första varvet, Harald, du har spelat i Färjestad. Det visste jag att jag hade gjort. Och sen andra varvet, han åker ikapp mig. Vad gjorde du under din tid i Färjestad? Jag var då? Och så försvann han. Ja, kom han tredje varvet. Vissa tröjor hissar de upp i taket och andra fryser de ner i isen, sa han. Och precis åkte vi förbi TV4-märken som låg där. Och så gapskrattade han och så bara åkte han vidare.
Kan vi säga att Harald hade den fantastiska numret 4 som den center han var. Varför hade du 4?
Alltså på den tiden, jag säger som Kalle Berg, när man fick 2, då pratade man inte om nummer. Nej. Man var glad att få en tröja. Exakt. I A-lagstruppen. Ja, det var den enda tröjan som var ledig och det fanns en siffra bakpå.
Ja, det är underbar historia där, jag gillar sånt. Nu står vår överste producent här och undrar, varför snackar ni så länge? Så vi måste avsluta nu. Det har varit jättekul att snacka och jättekul att ni har lyssnat på det här också. Och fortsätt gå in också på hockeysverige.se. Där kommer ni kunna se Viasat-femman som plockas ut den här kvällen. Peter Sibne på Hockeysverige kommer hit och hjälper våra experter att ta ut en femma. Så det ska ni ha koll på. Så har ni koll på nästa vecka. Bland annat då Västerås-Leksand, tisdag, onsdag, Örebro-Djurgården. Och sen på fredag så är det Malmö-Södertälje. Då blir det ett reportage om Conny Strömberg. Vilken vecka. Och sen på söndag också lockar vi med Djurgården. Men Tony Sabel i Båset, det var ju också innan Nilsen, men
precis.
Och serieledaren Leksand.
Ja. Får se om de kan värja sig från det då. Och det såg du så.
Kul, jag ser det. Jättekul att ni har varit med. Ha det gott allihopa.
Hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.